Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Fråga Anders och Måns.
Varmt ska ni vara och hjärtinligt dessutom välkomna till podden Fråga Anders och Måns. Det är en liten podd som svarar på lyssnarfrågor. Det är jag, Anders Johansson, och det är du.
Måns Nilsson heter jag, ja.
Välkomna ska ni vara till dagens, vi säger utsändning. Vi är ju radioskolare. Har det hänt något sen vi såg senast?
Ja, men vi är ju ute på vägarna, ja. Med vår humorshow, Så funkar det show.
Ja, det mesta vi gör. Jag ser det ju dag och natt nu för tiden.
Men du, Ankan, ja. Din tv-serie har premiär.
Kan man titta på.
Just det, och var kan man kolla på den?
På SVT Play.
Alla, är det alla avsnitt då eller?
Nej, bara ett.
Ett, och sen hur...
Sen kommer det ett till sen och sen kommer det ett till sen.
Nej, det är så att ni tar ett till taget. Ja. Hur ofta kommer de då?
En i veckan kommer det.
Jaha.
Det är gammeldags sett.
Har det hänt dig något annat i...
Nej, jag är också på turné hela dagen. Jag klämde in ett gig, det vill säga jag gjorde stand-up i Osby häromveckan.
Mm.
Ja, och då kom det till min kännedom att jag var lite dålig.
Ja,
så nu är min plan framöver, jag ska bli bra på det igen.
Och det enda sättet är att göra det, antar jag.
Ja, och då är det lite synd om publiken som kommer utsättas för mig när jag övar. Men så får det bli, så får det bli.
Nej, men du får dyka upp utan att folk har berättat att du är där som en överraskning, en glad överraskning.
Ja, som en billig present.
Vi ska inte prata om sån här Statoil, en present man köper på Statoil.
Ja. Ja. Det kan jag vara.
Ja.
Tack Måns, nu känns det bättre. Det är inte min stand-up-karriär vi ska diskutera här, utan det är lyssnarfrågor vi ska ta oss an. Och vi börjar med det nu.
Så här skriver Per.
Har din skånska blivit kraftigare sen vi började åka på turné?
Jag har många gånger suttit och sett diverse event där Schweiz har deltagit och förundrats över alla olika sätt på vilka svenska uttalar just Schweiz.
Ja, just också nu har jag ofta lite problem med det. Du har ju fått kritik tidigare.
Ja, men precis. Och så har brevskrivaren några exempel här då.
Ja.
Schweiz.
Mm.
Schweiz.
Fel.
Och Schweiz.
Ja, ännu mer fel, ja.
Per fortsätter. Ja. Hur kan det vara så svårt att uttala rätt? Många som jag har försökt rätta har ändå svårt att få till rätt uttal. Och det har fått mig att fundera på om det är svårt ljudligt som gör att många inte klarar av det. Eller om det bara handlar om dålig uppfostran eller intelligens. Med vänlig hälsning, Per. Ja.
Mm.
Per verkar ju vara en rolig person att ha med på fest.
Absolut.
Men han har en poäng. Hur fasken ska det där landets namn uttalas?
Det kan jag berätta. Så Schweiz ska det vara.
Ja.
Ja. Så här... Jag vet detta för jag har ju varit med i tv-tävlingen På spåret.
Ja.
Tillsammans med Marianne Arne. Hon är mycket noga med språk. En av ledtrådarna var vi reser i svåruttalat land. Och jag reagerade direkt, det måste vara Schweiz. Då blev Marianne nästan lite sträng och sa, det är inte svåruttalat, sa hon. men det var ju rätt ledtråd alltså, men hon tyckte det var lätt, ja.
Just det,
ja.
Men så kan det ju vara att något som är lätt för någon kan ju vara svårt för många andra.
Ja, det är ju det som är grejen med lekprogram i tv, det har vi också haft uppe tidigare. Kan du inte Bollnäs, där bor ju min farmor.
Schweiz, svåruttalat, så här uttalar Gustav Fridolin det.
Och 2028 så ska vi upp i den tidhållning som man faktiskt klarar av att ha i ett annat berget land. Schweiz.
Är det rätt sätt att uttala det? Schweiz?
Nej, det är inte rätt sätt.
Som du sa, Ankan, så har jag själv haft problem med att uttala det här landets namn. Och jag är inte ensam. Språktidningen skickade ut en praktikant på Drottninggatan i Stockholm. Och av de 25 personer hon stoppade så var det 14 som uttalade ljudet i början, Schweiz. 9 personer som hade ljudet i slutet, Schweiz. 1 som inte hade några ljud alls, Schweiz. Och 1 som uttalade ljud både i början och slutet, Schweiz. Mm. Det rätta uttalet, nu ska du få briljera här, Ankan.
Ja.
Låt höra.
Schweiz.
Bra, så här säger Google Translate.
Schweiz.
Men anledningen till att många svenskar har svårt med det här, det är att svenska ord aldrig börjar med det här ljudet. Det stämmer liksom inte överens med svenskans fonotax.
Fonotax?
Alltså reglerna för hur vi kombinerar språkljud.
Nej.
Däremot så händer det att svenska ord slutar med sh-ljudet.
Ja.
Som i till exempel match.
Match har du hört det?
Match.
Match. Ja.
Jag säger inte så, jag säger match.
Ja.
Men i Stockholm säger jag match.
Ja.
Så därför gör många svenskar en metates, en omkastning av språkljud, och placerar sh-ljudet sist i ordet Schweiz.
Mm.
Precis som vissa säger regissör istället för regissör, asterix istället för asterisk.
Just det, jag har lärt oss orden fonotax och
metates.
Metates, ja, det är svåra ord.
Och sen så det där asterix, det händer ofta fortfarande att jag säger asterix istället för asterisk.
Om du inte hade sagt det precis nyss hade jag nog sagt asterix.
Men det rätta svaret, hur uttalas Schweiz då?
Schweiz.
Bra, hoppas du är nöjd med det här svaret, Per.
Jag är jättenöjd.
Öva avslappning en halvtimme varje dag, helst på förmiddagen.
Nästa fråga vill jag inleda med en liten intervju om...
Intervju? Det är också ett sånt här...
Metastas.
Också ett sånt här metastas. Ja, men precis. Den kastar om.
Jag vill inleda
med... intervju.
Just det. Jag vill inleda med lite frågor om dig och mig.
Ja. Ja, ja.
Skulle du säga, Måns, att du och jag pratar om allt?
Nej.
Ja, skulle du säga att du och jag pratar om känslor och kärlek?
Nej, vi pratar ju om hur vi mår, men inte om kärlek. Nej.
Skulle du säga att du och jag pratar... om sport?
Nej, det gör vi verkligen inte.
Nej, vi pratar ju aldrig någonsin om sport. Va? Så därför jag tänkte att du och jag ska öva lite och valt en fråga från Finland.
Aha!
Hej! Vilken sport är sämst? Jakob från Korsholm i Finland. Det är roligt med ett brev från Finland. Men det är en svår fråga, eller hur?
Mm.
Menar Jakob vilken sport som är sämst att se? Eller vilken sport som är sämst att utöva? Jag gjorde så här. Jag valde att gå till botten med vilken sport som är sämst att utöva.
Jaha, för jag tänkte direkt på de här korvätartävlingarna.
Jag har gjort så här. Jag gjorde en liten lista med saker.
Ofta japaner som är superbra på den sporten.
Jag har gjort så här. Att jag har gjort en lista med saker som jag tycker är dåligt med sport. Och sen har jag letat upp liksom topplistor på nätet. Och vinner man en topplista, då får man 3 poäng. Kommer man 2 får man 2 poäng. Och kommer man 3 får man 1 poäng.
Vad då för topplistor?
Och följaktligen, den sport som får mest poäng då är sämst, fattar du?
Nej, vad är det för topplistor?
Jo, en bra sport borde vara lätt, billig, skoj och ofarlig har jag tänkt.
Aha.
Då borde ju en dålig sport vara svår,
ja,
dyr, tråkig och farlig.
Ja. Mm. Ja, men då fattar jag hur du tänker.
Vi börjar med svår, Måns. Vilken är, tror du, världens svåraste sport?
Bob.
Det är bra gissning, men det är fel. Det amerikanska tv-bolaget ESPN, de satte ihop en expertpanel med 30 personer som tillsammans då fick ranka de svåraste idrotterna utifrån 10 olika premisser. Det var kondition, styrka, kraft, speed, snabba riktningsförändringar, vighet, nerver, förmåga att ta stryk, koordination och analytisk uppfattningsförmåga.
Jaha, oj.
Och här kommer då enligt expertpanelen från ESPN de 3 svåraste sporterna. På 3:e plats, amerikansk fotboll.
Jasså.
Få 1 poäng alltså.
Det var så jävla svårt.
Andra plats. Vad tror du?
Rugby då, om man ska följa deras mönster.
Fel. Ishockey.
Jaha.
Ishockey tar 2 poäng.
Mm.
Första plats. Vilken är världens svåraste sport?
Ja, men jag tror ridsport, eftersom det är en jäkla häst som också ska vara med och bestämma.
Det är fel. Många fel hittills, Måns.
Ja.
Världens svåraste sport, enligt expertpanelen, boxning.
Jaha.
Väldigt svår sport tydligen.
Ja, men alltså om man är dålig på sin sport så får man ju väldigt ont med boxning.
Ja, där borde det få ännu mer poäng, men det är inte därför. Okej, nästa parameter i vår jakt på världens sämsta sport. Dyr. Vilken är den dyraste sporten? Vad tror du här, Måns?
Ja, men då får jag säga bob igen. Man ska först och främst ha en sån här bob-åka torped...
Bob heter det.
En cylinder.
En bob, ja.
En bob, ja. Och sen ska man ha den här jäkla banan. Ja. Hur många har sådana banor hemma, ja, liksom? Ja.
Världens tre absolut dyraste sporter, det är faktiskt ballongflygning, backhoppning och helikopterflygning.
Jaha.
Men de har inte fått vara med, utan jag har tagit lite mer jordnära. Det var nämligen så att Riksidrottsförbundet gjorde en undersökning där man frågade 2300 föräldrar hur mycket de la ut på sina barns idrottande. Och vilken var den dyraste sporten, tror du?
Nej, men då tror jag faktiskt ridsport eller golf.
Fel. Du har fel hela tiden, Måns. Den tredje dyraste sporten var faktiskt tennis.
Mm-hmm.
Där tar tennis en poäng. Andra plats, ridning.
Ja.
Och den dyraste sporten, håll i hatten, ishockeyn.
Varför kan det vara att det ska...
Så då har vi den här ställningen, Måns, hittills. Mm. I vår jakt på världens sämsta sport. 5 till ishockey, 3 till boxning, 2 till ridning och 1 till amerikansk fotboll och tennis.
Ja, så ishockey leder hittills.
Ja, det är dåligt. Och så har vi nästa parameter då, Måns. Farlig. Vilken är den farligaste sporten? Jo, ett stort europeiskt försäkringsbolag listade vilka sporter som orsakade mest skada. Och vi börjar med tredje plats. Vad tror du det, Måns?
Ja, men där får jag säga fälttävlande, alltså ridsport. Man trillar av och slår sig hårt.
Det är fel.
Ja.
Det är motorsport som kommer, ja, på tredje plats.
Det tror jag också är farligt.
Mm, på andra plats, just ridsport. Och där är det fälttävlan som gör att statistiken skjuter i höjden. Och farligast på första plats, vad tror du?
Korvätartävling.
Det är ju kampsport.
Ja.
Boxning alltså.
Nej, kan man förstå, för man, ja, slår ju på varandras huvud. Ja. Det är klart det är farligt.
Ja, ska jag ta ställningen hittills då?
Ja.
Ja, absolut. Det är med 6 till boxning.
Ja.
5 till hockey. 3 till ridning. 1 till amerikansk fotboll, tennis och motorsport.
Ja.
Visst är det spännande,
ja,
där?
Ja, ja, ja.
Har vi bara en kvar då? Och det är tråkigast.
Mm.
Det är ju en aningen subjektiv bedömning då, såklart. Men den amerikanska sportkanalen Sports Show, de lät sina tittare avgöra. Och då skulle de både bedöma vad som var tråkigast att se och utöva. Och här kommer de tre tråkigaste sporterna enligt deras tittare med. På tredje plats, krocket.
Ja. Ah, krocket.
Ja, den borde vinna, ah, tycker jag.
Nej, en dålig tv-sport.
Och se och spela värdelöst. Okay, ja.
Ja, och så knockar någon ut in i rabatten. Och,
ja,
blir så blir det bråk. Frustrerad.
Ja, ja. Andra plats, curling.
Curling, vad är det för trams?
Den är ju jätterolig att se.
Det är ju fantastisk sport.
Ja, ja, det håller jag inte med de här tittarna.
Nej.
Och etta, golf.
Ja, det är en tradisk på. Alltså, jag har aldrig provat att spela golf.
Nej.
Men att man ska promenera, så det är som i tennis, du servar, uh-huh, sen ska du promenera i 20 minuter och sen får du slå igen.
Ja, golf är som tennis med långa promenader.
Ja, ja. Jag förstår det inte.
Så då har vi slutställningen här, Måns,
med. Mm.
På en poäng, alltså ganska dålig sport. Amerikansk fotboll, krocket och motorsport. På 2 poäng, lite sämre sport ändå då, curling. På 3 poäng, alltså riktigt dålig sport, ridning är min favoritsport och golf. Världens näst sämsta sport på hela 5 poäng, ishockey.
Ja.
Och sämst.
Ja, vänta,
på
vänta.
Rikliga, håll i hatten, kommer den. Boxning.
Ah!
Världens sämsta sport alltså. Och vad har jag gjort nu, Måns? Jo, något som kan framstå som en lite dålig idé. Jag har retat boxare. Men skjut inte budbäraren, så här ligger det till.
Det var intressant, jag som precis hade tänkt börja på boxning. Så fick jag då sand på min kvarn.
Ja, det fick du. Mitt ibland människorna går kanske någon och tänker på livets mening. Mitt ibland människorna går också jag och jag tänker på orientering.
Just nu åker vi land och rike runt och spelar en humorshow.
Ja.
Och det är himla roligt att träffa er, ni som lyssnar. Också spännande att höra vad ni har hakat upp er på. Två frågor som återkommer är: hur går det med tågresan?
Ja. Det var ju en annan podd. Den podden har vi lagt ner. Det var ju så funkande. Den podden är ju borta.
Ja, men du skulle chartra ett tåg.
Ja.
Hur,
ja,
går det med det där?
Ja, men jag kollade ju upp och jag hörde av mig till Inlandsbanan och fick, ja, ju bra kontakt.
Ja.
Men sen gick jag så att säga under jorden.
Den andra frågan som återkommer är: När kommer den utlovade värktablettspecialen?
Ja, den ja. Det var ju den första inför podden, alltså innan vi gjorde. Det är ju 100 år sedan den återkommer. Jag säger ju ofta att jag ska göra den till olika människor.
Ja.
Men jag har inte tagit tag i det, nej.
Men i väntan på det stora specialavsnittet om värktabletter så har jag tagit tag i en fråga från Albin.
Vad spännande.
Hej Anders och Måns. Funkar feber?
Ja, men det kan jag svara på ja.
Alltså blir jag teoretiskt sett frisk snabbare om jag inte tar febernedsättande? Detta undrar alltså Albin.
Ja, det är en bra fråga det här.
Okej, brukar du ta ner febernedsättande?
Alltid.
Alltid, ja. Mm. Själv brukar jag inte göra det.
Nej.
När jag har feber...
Men du så dricker ju också mjölk och läser böcker.
Jag dricker inte mjölk och jag läser knappt böcker tyvärr.
Jaha, ja, dåligt
ja.
Rätt.
Ja, det var faktiskt riktigt dåligt. Jag brukar tänka så här att febern finns där av en anledning.
Ja.
Att jag motarbetar kroppens immunsystem om jag sänker temperaturen. Men finns det någon vetenskap i detta eller är jag bara korkad och lider i onödan? Först och främst så kanske vi ska säga att detta vi pratar om nu inte är medicinska råd.
Nej, det ska vi vara noga med. Absolut inte. Har man jättehög feber och känner sig då, prata absolut, detta inte medicinska råd.
Nej, vi är kanske de sista i världen du ska ta medicinska råd av. Mm. Det är nog lika bra att amputera. Den där huvudvärken kommer du aldrig bli av med.
Mm.
Men hur funkar då feber? Mm. Definitionen av feber är en kroppstemperatur på över 38,3 grader.
Mm.
Och oftast får man feber av en virusinfektion, men man kan också få det av en bakterieinfektion, av matförgiftning och en massa andra saker. Kroppstemperaturen regleras i hjärnan i ett område som heter hypotalamus.
Hypotalamus, ja.
Och det är liksom kroppens termostat. Och när du får en infektion så ökar de vita blodkropparna i antal, alltså kroppens försvarsceller. Och dessa blodkroppar frigör ämnen som påverkar hypotalamus så att termostaten liksom ställs in på en högre temperatur och då får du feber.
Det är ju fett att man har en termostat. Alltså, det är så, det tycker jag, termostat är ett som rolig grej, för termostater gömmer sig fan överallt alltså.
Ja.
I bilen har man feber på termostaten, i elementen har man termostat, i huset har man termostat, har man termostat i huvudet. I allt liksom, om man köper något som fläkt eller någonting så stänger man av, jaha nej den är överhettad, termostaten, allt har ju en termostat alltså.
Ja, men i ett hus jag har nu, sitter då termostaten på varje litet element eller sitter liksom termostaten på själva pannan? Jag blir inte klok på det, jag måste ringa någon.
Det finns termostat på varje element. Så har du kanske en central termostat också, det vet jag inte, som slår av och till pannan.
Ja, men är det det då? För det är ju liksom hur mycket av varmvattnet som ska släppas in i elementet. Det påverkar ju inte hur varmt vattnet som kommer.
På ett riktigt gammalt element är det så. Men på ett modernt element så sitter ju en stor knopp, det är en termostat.
Medan temperaturen stiger så fryser du och huttrar, Anders.
Ja.
Men när kroppen nått den här temperaturen som hypotalamus vill ha, då upphör också frossan.
Mm. Och då svettas man så in i bänken.
Ja, men inte riktigt. När febern går ner igen, det är då du blir svettig. Eftersom kroppen gör sig av med överskottsvärme. Så funkar feber. Och feber har noterats av läkekonsten i alla tider. Men tidigt så trodde man att feber var en egen sjukdom. Man förstod inte att det var ett symptom.
Nähä.
Och vetenskapen har många gånger svängt kring huruvida feber är bra eller dåligt för oss.
Ja.
I början av 1900-talet, alltså innan penicillinet kom där i mitten av 40-talet och förändrade allt, så fanns det läkare som ordinerade pyroterapi.
Pyroterapi? Det låter ju som att man ska bli varm då.
Ja, ja, precis. Feberterapi, konstgjord feber. Och den mest framgångsrika vetenskapsmannen inom detta var en österrikisk professor som heter Julius Wagner Jareg. År 1927 fick han Nobelpriset i medicin för sin utveckling av behandling för neurosyfilis. Alltså när en syfilisinfektion gått så långt att det påverkar hjärnan och centrala nervsystemet.
Ja.
Här är ett utdrag ur Nobelkommitténs motivering. Vad gjorde Wagner Jareg för att bota de olyckliga offren för denna fruktansvärda sjukdom? Det finns ett ordstäv som lyder, ont ska med ont fördrivas. Och den kan anges som motto för hans behandling av neurosyfilis förlamning. Han botade de mentalt angripna patienterna genom att infektera dem med en annan sjukdom.
Ah.
Malaria.
Nej!
Han infekterade sina patienter med malaria.
Det blev en trestegsraket där. Först fick de syfilis. Och sen fick de då, för att bota sin syfilis, malaria. Och sen fick de dricka gin och tonic för att bota sin malaria då, eller?
Vad får man av malaria, Ankan?
Feber.
Kraftig feber. Och eftersom syfilis orsakas av en bakterie som då dör i den här högre kroppstemperaturen, så funkade behandlingen.
Alltså deras neurosyfilis gick över?
Ja!
Oj!
Förutom på de 5-10% av patienterna som dog av själva malarian.
Ja, ja, ja.
Men det var inte okontroversiellt att ge Julius Nobelpriset. Nej, nej,
nej,
nej,
nej. Det förstår man ju.
Den svenska psykiatrikern Bro Gardelius motsatt sig kraftigt detta pris. Bro var för övrigt släktig med psykiatrikern Erik Gardelius, som i början av 1800-talet var stor förespråkare av svängmaskinen.
Ja, den ja. Påminn mig, påminn mig. Man ska svänga fram och tillbaka på något sätt, eller?
Jag tror du svängmaskinen funkar.
Ja, man svänger fram och tillbaka. Som någon slags gunga som man blir frisk av, eller?
Ja, psykiatripatienter skulle snurras tills de svimmar.
Nej, vad bra.
Det är som att gå på Tivoli och sitta i de här tekopparna till man svimmar.
Här känns det som att man chansar lite alltså.
Ett tecken på att konstgjord feber inte var en superbra behandling är att den försvann direkt när penicillinet hade uppfunnits.
Ja, ja.
Vad säger då vetenskapen om feber idag?
Att det ibland är bra med feber.
Det säger jag förvånansvärt lite alltså. Är feber bra eller dåligt för kroppen? Vissa läkare säger att feber innebär en extra stress för kroppen. Stress som kan försämra dess förmåga att återhämta sig.
Jaha.
Andra säger att de vita blodkropparna jobbar bättre i en högre temperatur. Mm-hmm. Och att vissa skadliga bakterier då växer sämre och svårare att föröka sig i högre temperatur. Så här säger Dr. Paul Offit, professor i vaccinologi vid University of Pennsylvania.
University of Pennsylvania höll du på att säga. Det hade varit kul. Ja, kör vidare, för han är på Pennsylvania. Jag förstår. Ja.
Allt som går, kryper eller flyger på den här planeten kan få feber. Så jag tycker att det är rimligt att dra slutsatsen att den här responsen i kroppen finns där av en anledning. Han tänker lite som jag.
Ja, ja, ja,
ja. Men det mesta tyder på att det varken gör nytta eller skada att behandla feber med febernedsättande läkemedel. Den största studien hittills gjordes år 2015 i Australien och på Nya Zeeland. Studien gjordes på 700 kritiskt sjuka patienter med feber som låg på intensivvårdsavdelningen.
Nej, men snälla, gå, ge dem tabletter.
Vissa patienter behandlades med febernedsättande paracetamol, andra inte.
Nej, de fick åka slungmaskinen.
Nej, men de fick istället placebo-tabletter.
Aha.
Och forskarna fann ingen skillnad i antalet dagar som patienter behövde intensivvård och ingen skillnad i dess chanser att dö efter 90 dagar. Chanser, risker kanske man ska säga.
Ja, det är nog bättre.
Så, för att sammanfatta, det gör antagligen ingen skillnad att ta febernedsättande läkemedel, och då kan man ju lika gärna göra som du, Anders.
Ja, så man slipper må skit.
Men precis. Och även om detta inte var medicinska råd, så kanske vi ska tillägga att hög feber och feber hos barn kan vara farligt.
Ja.
Så att i de lägena skaffa dig medicinska råd.
Ja, skaffa dig medicinska råd. Det här var ju du som berättade lite, du hade läst ju.
Jag tänkte trots allt avsluta
lite medicinska råd.
Exakt, avsluta med några medicinska råd.
Ja.
Enligt åländsk folktro så blir man frisk från feber om man 3 gånger släpper en glödande kolbit innanför sin skjorta.
Ja, man får brännsår, men det är en annan sak. Ja.
Just det, så det är ett litet tips. Och i Småland rekommenderades att man skulle lägga några saltkorn på knät och därefter böja sig fram och ta dem med munnen. Och då blir man då av med sin feber.
Fråga Anders och Måns.
En sommarkväll, en onsdag kväll, ett stadshotell. Hon har solat sig och gjort sig fin. Sitter med en av husets vin och lax forell.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Jaha, har vi pratat något om djur idag?
Nej.
Då är det dags. Va? Hej Anders och Måns. Jag lyssnar på er podd tillsammans med min dotter. Vi har flera funderingar kring myror. Har myror händer? Kan myror springa? I så fall, hur fort? Hur många slags myror finns det? Min dotter känner bara till 2 pissmyror. Och vanliga, säger hon. Tack för en fantastisk podd, Emma och Majken. Om vi börjar från början, så nej, myror har inga händer.
Vad har de istället då?
De bär i munnen.
De bär i munnen. Har de någon liten klo längst ut på benet? Ja,
nej.
Hur avslutar de sitt ben?
Ja, men det är som någon slags...
En hov?
Ja, en hov, säger vi. Jag vet faktiskt inte, jag vet faktiskt inte riktigt det.
Nej, en knopp.
Ja, eller nej, jag tror att det är någon slags... Inte fastna, alltså någon slags spjäff alltså.
En spjäff, ja.
Det går ut, det är inte liksom som att det bara, det är någon slags,
det
skulle kunna tolkas som händer.
Ja, så är det.
Jag vet inte, men händer har de inte.
Nej.
På sin höjd ett spjäff.
Ja.
Springer myror? Vad tror du, Måns?
Ja, det är
absolut.
De den varnar de har bråttom.
Ja, absolut. Och det finns myror som kan komma upp i en hastighet av, håll i hatten, 50 cm i sekunden.
Vad är det i kilometer i timmen?
1,8 km i timmen.
Ja, det var inte så imponerande.
Nej, normalt så springer de i, eller promenerar i 3-5 cm i sekunden.
Ja.
Men 1,8 km i timmen för så litet djur, det är väl bra?
Nej.
Hur många myror finns det? Olika sorter?
Tusentals.
Det är ett svar. 14 000 olika sorter. Och Emma Majken skriver att de bara kan 2. Så då har de alltså 13 998 myror kvar att lära sig. Och därför, Måns, ska vi spela myra eller mas.
Mas?
Ja.
Mas?
Ja, just det.
Som i dalmas?
Ja, precis. Det innebär alltså att jag nämner antingen en art av myra.
Aha.
Eller en ort i Dalarna.
Aha.
Och då ska du gissa, vad är det egentligen jag säger?
Vi har varit ute och köpt bil nu genom hela Sverige. Det finns många orter som har lite märkliga namn.
Ja,
alltså.
Visst är det bra lek?
Ja, verkligen.
Alltså, vi ska spela myra eller mas. Nu kör vi igång. Här kommer första. Atta.
Det tror jag verkligen. Jag tror en turkisk myra. Som nej, är Atatürk.
Det är rätt. Det...
Va? Har jag rätt?
Nej, inte att det är turkisk, men att det är en myra. Är
en
rätt.
Myra?
Ja, ja. Yes. Ja, det är bra. Okej, snyggt Mås. En poäng.
Tack.
Ponera.
Ponera?
Mm.
Ponera att det är en ort. Ja. I...
Eller är det en myra? Vad är det? Är det en ort i Dalarna?
Jag
eller...
tror det är en ort i Dalarna. Mas.
fel.
Ponera myran.
Harren myra. Okej. Nu blir det lite svårare. Tuvmyra.
Ah, en kuggis. Bara för att det är myra i namnet så behöver det inte vara att det är en myra. Nej, jag tror att det är en ort. Nej! Det är en myra.
Det är en myra och en ort i Norge. Så där rökte du på den. Där rökte du på den. Ja, vad snyggt va? Okej, vi kör vidare. Okej, är du med?
Ja.
Svedmyra.
Det vet jag att det är en ort. För det känner jag igen. Ja. Svedmyra. Ja, ja.
Vad säger du då?
Och Mas.
Nej. Det är ju en ort. Det är ju en förort i Stockholm, Måns.
Jaha.
Gud.
Jaha. Ja, okay. Ja, det är lurigt på det sättet.
Ja, det är lurigt. Okej, vi kör vidare. Sista här nu då. Då har hittills bara en poäng. Vi är värdelöst på den här. Mm. Myran.
Det tror jag är en myra.
Det är poängmåns, det är snyggt, det är snyggt. Myran är en del av staden Sunne. Det är liksom lite ett område i Sunne som heter Myran. Och Sunne, det ligger ju inte i Dalarna.
Nej.
Det ligger ju i
Medelpad.
Nej.
Gör det inte?
Nej. Sunne ligger ju i Värmland. Det finns många ställen i Sverige som heter Myran faktiskt.
Ja.
Men inget har jag hittat i just Dalarna. Och Myran, det är ju faktiskt en myra. Så det där gjorde du bra, Måns. Du fick 2 poäng.
Just det. Och en vanlig avdelning på en förskola.
Ja, med beröm, riktigt underkänt.
Ja.
Men när jag höll på med den här lilla tävlingen så fick jag också läsa på lite om myror. Och du må tro att jag blev glad alltså. Vet du, Måns, att de flesta myrstackar som du stöter på i skogen, de är resultatet av en fint?
Nej.
Alltså de flesta stora stackar som du stöter på i skogen, det består av skogsmyror.
Ja.
Och de byggs upp på liksom roten av ett stort bedrägeri. Så här går det till. Först en ung skogsmyradrottning, alltså är ute och går, befruktad. Hon vill ha en stack, va? Eller hur?
Mm-hmm.
Men hur ska hon palla bygga en hel stack? Bygga det är ju jättejobbigt. Mm. Orkar inte det.
Nej, såklart.
Hon smyger omkring boet av en annan art. Nämligen slavmyror.
Mm.
Och när hon stöter på en slavmyra, då brottar hon ner den. Hon är mycket, mycket större än slavmyran. Det är en lätt match för den befruktade drottningen.
Ja.
Och det här pysslar hon med. Hon gör det om och om igen.
Brottar ner massa sådana slavmyror?
Ja, och för varje gång hon brottar ner en slavmyra så tar hon upp lite av slavmyrans doft. Och till sist då så luktar hon så mycket slavmyra att hon kan smyga in i slavmyrarnas bo. Och få slavmyrorna att tro att hon är en av dem, för hon luktar ju som dem. Samtidigt så skrev då slavmyrorna sin dödsdom eftersom hennes ägg kläcks och stacken fylls av skogsmyror. Slavmyrorna trängs sakta ut ur sitt eget bo.
Nej.
Det här är ju fascinerande, eller hur?
Hon tar över ett befintligt stack.
Ja.
Och de här myrstackarna, slavmyrorna,
snyggt,
de trängs ut.
Ja. Men det är väl bara den, tänker du?
Nej, inte när du säger på det här nu. När du gör sånt här upplägg så förstår jag att det finns säkert någon annan också.
Ja, över en tredjedel av de svenska myrarterna är parasiter på just andra myror. De flesta använder liksom andra myror, ofta slavmyror då, för att bilda ett nytt samhälle, så som skogsmyran gör. Andra klarar sig inte själva ens när de har snott en stack. Som amazonmyran. Den finns i Sverige. Mm-hmm. Har inget med Amazonas att göra, utan det har med liksom grekisk mytologi att göra. Amazon, den är en väldigt stor myra med stora käkar som inte ens kan mata sig själv. Deras enda kompetens är just att slåss.
Inte ens kan äta?
Nej, med hjälp av sina stora käkar så släpar liksom de hem ägg och pupper från närbelägna slavmyrebon som sen växer upp och blir då tjänare hos de här amazonmyrorna. Hon har annan myrart som slav.
Och det har man ju hört talas om, hur myror har bladlöss, liksom som boskap inne i stacken.
Och vi har redan nämnt min favoritmyra. Du kommer ihåg den, va, Måns?
Alltså, din favoritmyra?
Ja.
Nej.
Självmordsbombamyran.
Ja, vilka var det då?
Jag äter upp den, för man har alldeles nyligen upptäckt en ny art av just självmordsbombamyra. Det går till så att när fiender kommer in i stacken hos de här sydostasiska explosionsmyrorna, så försvarar de sig genom att höja bakkroppen och explodera. och också på kuppen dö. Kan ju låta som ett dåligt försvar att ta självmord. Men ofta tar just explosionen med sig lite andra fiendemyror i döden, eftersom det sprutas ut en giftig och klibbig vätska vid explosionen. Vill du veta vad den nya explosionsmyran som man hittat heter?
Ja.
Colopsis explodens.
Ah, som ett dödsmetallband. Skitfett namn. Colopsis explodens. Ankeborg Johansson,
nej,
det
nej,
har blivit
nej,
dags för
nej,
skånska orter i amerikansk hiphop. Oh. Hej Anders och Måns. I låten Hunting High and Low med Stratovarius så letar de verkligen efter sin mormor. Det hör man första gången i refrängen cirka en minut in i låten. Kram från Borlänge, Johannes.
Hunting High and Low, var inte det en aha-låt?
Jo, men också Stratovarius tydligen aha, har ja. Gjort. Mm. Vi får lyssna. Mormor alltså. Vi börjar lite innan så att vi får en känsla för låten. Du kommer älska det här, Anders. Det här är hårdrock. Mm. Looking for Mormor.
Ja.
Hon kanske har blivit dement och ute och promenerar på stan eller något. Vi får lyssna en gång till här. Stratovarius.
Hunting High and Low.
Hårdrock, lite för dig.
Ja. Hej, hej. Med tanke på att man hör att vatten kokar tidigare på hög höjd, får för mig att jag hört 67 grader på toppen av Mount Everest fungerar det motsatta. Alltså fryser vatten på ungefär 67-100 grader 9000 meter under marknivå.
Mm-hmm.
Med vänliga hälsningar, Marcus. Fysik, ja.
Mm.
Det som min fysiklärare sa till mig att inte ägna mig åt. Tjej fick han, för här sitter jag alltså i riksmedia och ska berätta lite kort om fysik. Det stämmer, som brevskrivaren skriver här, att vatten kokar på runt 69 grader på toppen av Mount Everest. Men fryser det snabbare där uppe? Vad tror du, Måns?
Okej, så här tänker jag. Att anledningen att det kokar snabbare är för att lufttrycket där uppe är mindre. Men att det skulle påverka fryspunkten, det tror jag fasken inte, för jag tror inte att fryspunkten har något med lufttrycket att göra.
Du är på rätt spår alltså. Det är det fallande trycket som gör att vatten kokar snabbare om man är högt. Det är alltså därför det är bra att ta hissen till högsta våningen om man har lite bråttom när man ska koka pasta. Det är lägre lufttryck, men fryser vatten då snabbare. Du har rätt, Måns. Det fryser snabbare, men bara lite grann. Du bör inte ta hissen upp till grannen och låna vindsfastighetens kyl om du vill snabbt fixa lite is till din gin och tonic. För det hjälper inte.
Mm.
Det stämmer att fryspunkten förändras av trycket, men inte så värst mycket, precis som du säger. Fryspunkten ändras först om det är typ 100 gånger högre tryck än vi gjort vid jordytan.
100 gånger högre?
Alltså det fryser sämre om det är högt, om det är 100 gånger högre. Då förändras fryspunkten. Och på Mount Everest, då är det typ en tredjedel av trycket som är vid havsytan. Så det gör nästan ingen skillnad.
Ah.
Och hur fick jag tag i den här faktan, Måns?
Internet.
Ja, och jag gick in på en populärvetenskaplig tidning. Köpte jag en prenumeration.
När du läste halva artikeln så kom
Nej.
Det någon slags ruta.
Nej, jag hittade artikeln och jag kom in på sidan, skulle läsa och pup, över hela artikeln kom den text. Det här måste du betala för att läsa.
Ha.
Ja, köpte jag en prenumeration då?
Det här vet jag inte, Anders.
Nej, jag tog fram min mobiltelefon, öppnade artikeln igen och fotade snabbt av den. Så kan man göra. Det var lite bökigt, men jag fick ju tag i faktan. Så där har ni källan, illustrerad vetenskap.
Det har blivit dags för vår återkommande programpunkt. Tre snabba gingen.
Jaha, är det jag? Tre snabba.
Fråga 1. Hej på er. Blir det dammigt utomhus? Hälsningar Johannes. Svaret är ja. Fråga 2. Hej. Avföring från gräsätare som ko eller får luktar inte så illa. Men avföring från köttätande djur som hund, räv eller katt luktar ju hemskt illa. Min fråga är, luktar veganers bajs godare även hos människor? Med nyfikna hälsningar, Lell David från Säffle. Jag gjorde så att jag googlade och så här skriver signaturen Anonym Serbo på forumet familjeliv.se.
Ja.
Citat. Jag är vegetarian. Mitt bajs luktar ingenting. Fråga 3. Hej, jag heter Pauline och är 13 år. Och jag undrar hur stor den största spindeln är som man sett i Sverige. Och om det finns några giftiga spindlar i Sverige. Hej Pauline, de flesta spindlar i Sverige är giftiga.
Ja.
Men inte för människor.
Nej.
Det finns ingen spindelart som är etablerad i Sverige som är det minsta farlig för människor. Och vilken spindel som är störst? Alltså, det är såklart man har hittat stora spindlar i Sverige, men det kan vara att de har rymt eller så. Men när man pratar om etablerade spindlar i Sverige så måste man också tänka på om man räknar kroppen eller benen. Ja. Men man brukar säga att den största spindeln i Sverige är den större husspindeln. Mm. Den är ganska vanlig. Brukar vara cirka 5 cm stor, men kan bli dubbelt så stor.
Alltså. Usch.
Den väver täta nät som ser ut lite som en tratt.
Aha.
Och den är också en av världens snabbaste spindlar.
Aha.
Kan springa en halv meter i sekunden.
Men det är samma som den myran ju.
Nej.
Den sprang ju 50 cm i sekunden.
50 cm i sekunden?
Ja, det är en halv meter i sekunden.
Nej.
Ja.
Är du rädd för spindlar, Anders?
Just den där husspindlarna hade jag i mitt förra hus.
Ja.
Jag är inte det minsta rädd, men jag tycker det var obehagligt att veta att den var där någonstans på täcket när jag skulle lägga mig. Usch,
ja. Ja. Mm. Men getingar, Anders?
De är jag rädd för.
De blir du helt galen.
Ja, jag hatar getingar.
Viftar och håller på.
Ja, jag gör så ont. Det är så ont att bli stucken.
Men du som är sån djurvän,
ja.
Hur kan du vara så rädd för getingar då?
Jag tror det var när jag var liten och det satt en geting på min träsko och jag frångade iväg den så träskon flög rätt genom Magnus Olssons köksfönster. Alfred blev inte arg, jag var hans mamma, hon blev inte alls arg, men det blev en lite traumatisk upplevelse.
Och det andra... Vänta. Ja. Den satt sig på din träsko och då spackade du iväg och då stack träskon iväg genom ett fönster.
Genom Magnus Olsson köksfönster.
Varför? Jag har aldrig hört detta, men varför jag är inte alls förvånad?
Inte jag heller. Det andra var att jag var på Hultsfredsfestivalen med en ungdom och en kompis hade väl druckit för mycket alkohol i väldigt många dagar i rad. Och hans immunförsvar var väl försvagat. Han blev stucken av geting. Han blev ju helt väck. Han fick åka ambulans till lasarettet.
Oj, oj, oj.
Det är obehagligt med de där djuren.
Det där var 3 snabba!
Vi ska gå vidare, Måns, och vi ska gå vidare på ett sätt som vi har lovat att inte göra. Vi har nämligen avslutat vår serie Sommartoppen The Remix Story. Eller hur?
Ja.
Men jag vill ändå köra en liten eftersläntrare. Jag menar så här. Anna Bok, hennes låt Himmel för två, den blev ju diskad bara 2 dagar innan den skulle vara med i Melodifestivalen. Men man vill ju liksom ändå höra den, eller hur? Kanske ännu mer efter att den blev diskad än innan.
Jaha. Mm.
Så jag tänker att vi kör den sista. Och jag tycker vi har haft lite jazz.
Blir det bebop?
Hej! Sommartoppen i jazzversion med extra gnässa och inbakad bonus. Vänliga hälsningar, Göran.
Jag kommer att låtsas som jag vet vad gnässa betyder.
Jag också. Det vet väl varenda jävel vad gnässa betyder.
Ja.
Ja, nu kör vi.
Vad fet!
Skitfet! Puff. Tack för det, Göran.
Men Ankan, om du fick köra en, då får jag också köra en.
Ja, inget kan stoppa dig.
Nej, den är superkonstig. Och jag tänkte att den kunde avsluta avsnittet kanske. Att vi säger tack och hej före.
Ja.
Men jag vill ändå påa den, som det heter på radiospråk. Det är artisten Bass Farmer, alltså basbonden, med låten Sommartoppen Salty Donk Edit.
Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om varannan vecka, det vill säga om 2 veckor. Skriv fler frågor till fraga@andersochmans.se.
Puss och kram.
Hej då, och här kommer den alltså.
något som är jättegott att ha fast. Smaka lite fisk. Ja, inte fisk, utan kanske lite
Tack för den här gången.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.